Hej hej och allå, välkommen till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Järp heter jag i vanlig ordning, och i vanlig ordning så är med mig Per Kvist. God kväll.
God kväll, god kväll.
Och Thomas Nygren också med. God kväll.
God kväll.
Hur står det till med er?
Jo, men det är bara bra. Det är ju mörka idrottstider i Gävle, får man väl säga, nu när Brynäs håller på att ramla ur SHL. Men det är tur att man är fotbollsintresserad istället.
Ja, du har ju verkligen nu valt eller blivit utsedd att hålla på rätt lag som det verkligen går bra för. Som verkligen rosar marknaden. Vi kommer naturligtvis prata om Liverpools upp- och nerform under det här avsnittet och mycket mer. Men Per, hur är det med dig? Är du lika nöjd med fotbollstillvaron och idrottstillvaron som Thomas uppenbarligen är?
Ja, dessvärre är jag också brynäsare, så det är klart att man inte kan vara jättenöjd på den fronten. Då är man ju nöjdare med Liverpool, även om det inte har varit en lysande säsong där heller, som vi säkert kommer att komma in på.
Ja, lysande säsonger har inte varit med tanke på hur det har sett ut de tidigare åren. Liverpool har i dagsläget spelat 26 matcher och ligger på en sjätte plats. Samma poäng har man som Brighton, och Brighton har spelat en match mindre, ska också sägas. Under det här avsnittet så ska vi ju naturligtvis då se tillbaka på den månad, en och en halv månad sedan senast, då man har spelat en rad matcher. Det har varit höga toppar och inte superdjupa dalar, men ganska djupa dalar. Vi ska prata om, vi ska ha lite brasiliansk touch på det hela. Det har varit en del brasilianska nyheter med Liverpool-anknytning som vi ska prata närmare om. Vi ska även så här nu när transferfönstret har stängt och vi är långt ifrån nästa transferfönster, naturligtvis grotta ner sig just transfers. Det har ju varit en hel del prat under den senaste tiden om just transferspelare in och ut. Vi ska apropå framtiden då också titta på, Liverpool har ju inte gäng spelare utlånare så som alla toppklubbar har i Europa nu för tiden. Vi ska se hur några av de kanske mest intressanta sköter sig. Och så blickar vi naturligtvis framåt och avslutar det hela med en brasiliansk doftande topp 5-lista. Det är vad vi har framför oss, men vi börjar med att se tillbaka på de matcher som har varit sedan vi sist hördes. Och då är det lite blandad kompott. Man inledde med att förlora mot Wolverhampton med 0-3. Sen blev det derbyvinst 2-0. Kanske du kommer ihåg. 2-0 även mot Newcastle. Sen var det den här konstiga Champions League-matchen. 2-5 hemma mot Real Madrid. Följt av en 0-0-match mot Crystal Palace. En 2-0-vinst mot Wolverhampton. Igen, det har varit många Wolverhampton-matcher under det här året. Sen den här beryktade, ganska behagliga tillställningen när man besegrade Manchester United med 7-0, följt av plattmatchen mot Bournemouth, förlust 0-1, och senaste matchen Liverpool spelade var 0-1, förlusten borta mot Real Madrid i Champions League. Det innebär att Liverpool inte har några som helst realistiska chanser på en trofé det här året. Om vi börjar med dig då, Thomas, du skulle vilja sammanfatta den här månaden som innehåller allt från 7-0-vinster mot Manchester United till 0-1-förluster mot bottenlaget Bournemouth.
Ja, men jag skulle väl säga att även någonstans, om man bortser från United-vinsten, så har man väl någonstans börjat se vilken nivå som säsongens Liverpool ändå håller. Vi har väl ändå varit ganska på det klara med att mötet med Real Madrid var vår chans att gå vidare ganska liten, och ja, där var vi aldrig riktigt nära, även om det började bra med att vi gick ifrån med 2-0-ledning i början, så kom de i kapp ganska snabbt, och sen så var det ju ändå en ganska behaglig resa för dem, trots att vi hade en fin bakom oss i den första matchen. Returmötet var ju bara en transportsträcka egentligen. I ligaspelet har vi fått slita för segrarna, men ändå plockat, som man tittar på poängmässigt, så har det varit en okej tid. Bournemouth-matchen var ju en skitmatch, men utöver det så har vi ju ändå klättrat lite grann i tabellen och skaffat ett helt okej utgångsläge ändå för att plocka en fjärde plats. Och som det ser ut så är det väl någonstans det som är max för säsongens Liverpool, att kunna kriga om en Champions League-plats. Och det är ju, ja, det är väl kanske inte vad vi hoppades på förhand, men det är väl det vi får sikta på nu. Jag tänker sen 7-0 mot Manchester United var ju såklart någonting som får, en att minnas den här säsongen i alla fall. För annars har det varit få sådana insatser som man har sett som minnesvärda. Men den kommer man ju kanske nämna för sina United-supporters bekanta i framtiden. Sen om man ska plocka någonting positivt så får man väl säga att defensiven ändå suttit en del. Vi har ju inte släppt in nästan några mål alls i ligaspelet. Mycket är ju det tack vare Alisson såklart, men även att Van Dijk kommer tillbaka och ändå visat någorlunda god form. Att Konaté kommer tillbaka har också hjälpt till en del, så defensiven har väl börjat sitta lite grann, tycker jag. Det är ju absolut inte som det var förra året, eller kanske inte ens vad man, ja, som det såg ut för tidigare år, men ja, man får greppa efter halmstrån den här säsongen när det mesta har sett lite knackigt ut. Så poängmässigt en okej månad, defensivt har sett ganska bra ut. Det är ju inte speciellt underhållande, ska jag säga. Men nu är det ju poängen som är det viktiga, så nu är det där det handlar om.
En säsong att genomlida låter som på dig då, och det bara fortsätter upp här. Den här fjärde platsen då, som känns lite konstigt att säga, som ändå någonting som man verkligen suktar mot. Hur realistisk skulle du säga att den är? Eller hur mycket förhoppning är det att sikta på en fjärde plats?
Det är klart att man har förhoppningar, och de förhoppningarna stärks ju av att Tottenham, Newcastle framförallt, de imponerar inte heller så där jättemycket. Conte på väg att lämna Tottenham vad det verkar, så att känslan är ju ändå att Liverpool har det i egna händer. Men vi kan ju samtidigt inte lita riktigt på den här säsongens Liverpool. Att till exempel ha två matcher spelade som man har nu i jämförelse mot Tottenham, det betyder ju ingenting om man förlorar de matcherna. Och det som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt med den här ligasäsongen är att Liverpool ligger trea i hemmatabellen och på plats 13 i bortatabellen. Och när jag kollar på de båda tabellerna så konstaterar jag att Liverpool är ju det laget som där det är överlägset störst skillnad hemma och borta. Och om man hade haft lika bra resultat borta som hemma, då hade man ju onekligen legat mycket, mycket högre. Då hade man ju legat över Manchester United, eller jämnsides med dem ungefär. Och det säger ju någonting om hur dåligt borta spelet har varit. Och dessutom så förstärks ju den bilden såklart inte bara av den statistiken. Den är ju för sig glasklar, men man har ju förlorat mot i stort sett alla de sämsta lagen borta. Man har ju förlorat mot Bournemouth till exempel borta, som man spöade med 9-0 på Anfield. Man har förlorat mot Nottingham Forest, och man förlorat mot Wolves. Wolves gjorde 3 mål, och de hade väl knappt gjort 3 mål på hela säsongen innan den matchen. Så att det är borta spelet som har blivit lite av ett spöke, och det är ju det som man måste förbättra om man ska komma topp 4. Om man förbättrar det och fortsätter att vinna hemma, då kommer man ju att komma topp 4. Så är det ju rent krasst.
Det är många spelare som har fått kritik under den här säsongen, och nu senast stor kritik har den tidigare hyllade högerbacken Trent Alexander-Arnold fått. Bland annat Jamie Carragher har luftat sina åsikter om Trent Alexander-Arnold, och han har ju inte riktigt rosat marknaden. Nu senast i det här landslagsuppehållet så har han återigen fått kalla handen av Englands förbundskapten Gareth Southgate. Och Thomas, är det rätt att peta Trent Alexander-Arnold? Är den här kritiken, skulle du säga, befogad, eller är det bara för att Trent Alexander jämförs med hur bra han har varit tidigare och nu har en tillfällig formtopp med bott?
Alltså, han gör ju inte en bra säsong, så någonstans kan jag ju köpa att inte han är med i landslaget, för det är trots allt en position där England har det ganska gott ställt. Det är ju inte så att de har någon brist på på högerbackar. Man måste ju komma ihåg att Trent är ju en väldigt, han är ju en unik spelare på så sätt. Han är ju, han har ju en fantastisk inläggsfot, ett otroligt passningsspel överlag, han har bra blick. Det är klart att han kan ha vissa brister i defensiven, men det hänger ju också ihop med att han ligger väldigt högt upp i planen. Och det kan ju han göra i ett Liverpool som fungerar, där det täcks upp bakom honom, där vi vinner tillbaka bollen snabbare, där defensiven sitter. Vi vet ju att han är en av de viktigaste spelarna i ett välfungerande Liverpool. Men när det hackar för oss, då är han också en av dem som ser väldigt svag ut, eftersom det blir alltid ytor bakom honom. Han är inte världsklass i en mot en mot en teknisk ytter. Det är inte hans styrka, och där kan han få problem, och det har han ju alltid haft. Skillnaden den här säsongen är att han ofta hamnar i den situationen. Så han är ju såklart en del i att vi inte fungerar, men han är också en av dem som lider mest av det sätt till hur hans spel ser ut. Sen har han inte presterat lika bra offensivt i den här säsongen heller. Han är inte i närheten av lika många assist till exempel som man brukar ha. Och det är också såklart en konsekvens av att vi spelar inte lika bra. Han har haft ett bra samarbete med Salah i många år. Salah har ju också varit blekare den här säsongen. Det påverkar ju trendspel. Så det är många faktorer, men det är klart att han ser ju inte lika rapp ut kanske som han gjorde förra säsongen till exempel. Och lite grann så är det ju alltid så när Liverpool spelar dåligt och när Trent spelar dåligt, så kommer det som ett brev på posten att nu ska han flyttas upp på mittfältet. Det verkar ju vara go-to-lösningen för många. Det pratas aldrig om det när vi spelar bra och när Trent är i form. Men när det börjar hacka, då vill man ofta upp Trent på mitten. Jag ser inte riktigt vad det skulle finnas för vinst med det. För han är ju som allra, allra bäst när han får vara med i speluppbyggnaden. Och i sätt som Liverpool spelar med Robertson och Alexander Arnold, så har ju ytterbackarna en jätteviktig roll i speluppbyggnaden. Sen så blir de ju väldigt enkla och såra när inte det finns någon som täcker upp bakom och när vi tappar bollen för enkelt. Så det handlar ju mer om att vi behöver få ett fungerande spel igen än att vi ska hålla på och flytta runt Trent mer än vi gör. Vi vet att han är en Trent i slag, då finns det ingen i världen som är bättre i den rollen som han har i Liverpool. Så att hålla på och flytta honom därifrån är svårt att se någon vinst med, utan det handlar ju snarare om att vi behöver få ordning på spelet som helhet och kanske få in lite mer, lite nytt blod på mittfältet. Men jag kan köpa att han inte är med i landslaget. Han gör ingen bra säsong. Det finns andra i Premier League som gör bättre säsonger. Det är väl sådana som Trippier och Reece James är ju bra spelare, så att de går före. Det är väl inte överraskande. De gick ju i stort sett före även efter förra säsongen. Trent var jättebra. Så det är ingen överraskning att han inte är med i landslaget. Jag tycker inte vi ska dra allt för stora växlar av hans formdipp den här säsongen. Han har spelat väldigt, väldigt mycket fotboll under många år. Han är fortfarande jätteung. Så att han har en säsong som är lite under hans förväntade kvalitet, det är ju faktiskt inte jättekonstigt. Så en bra försäsong, få in lite nytt blod runt om honom, så tror jag att han kommer kunna vara tokgiven i ett landslag nästa år.
Per, vad tror du då? Tror du Trent Alexander-Arnold är slut nu som var 24-25 år, varit med i Liverpool nu under i princip hela Klopps era, 6-7 år sådär, sen slog in honom som tonåring. Börjar det ta ut sin rätt nu att han kom fram så tidigt?
Jag tror inte att han är slut, men jag tycker att han ser väldigt sliten ut. Och det kanske egentligen inte är så jättekonstigt, för om man kollar på Liverpools trupp så är ju Trent den enda spelaren som egentligen inte har någon naturlig backup. Man hade ju samma situation på andra kanten med Robertson, men då köpte man ju in Tsimikas för ett par år sedan, och det gjorde man ju för att kunna vila Robertson, antar jag, för att ha en riktigt bra backup vid skador, för att ha konkurrens, för det är ju också en faktor någonstans, att konkurrens är också bra, och Trent är ju inte konkurrensutsatt, och han har ju som sagt ingen naturlig backup. James Milner blir ju inte yngre, och ja, det känns ju inte helt tryggt att ha James Milner heller mot en snabb yttermittfältare år 2023, med all respekt för honom. Och Joe Gomez, han har ju gjort i för sig en del bra matcher som högerback, men han är ju egentligen inte en högerback heller. Och det man gjorde förra sommaren var ju att man köpte in Calvin Ramsey. Sen är det ju klart att en tonåring från Aberdeen, som väl motsvarar typ ett allsvenskt mittenlag, det är ju kanske ingen som man bara kan slänga in på direkten, men jag tror ju att tanken var att han i alla fall skulle spela lite granna. Men tyvärr har ju Ramsey varit skadad nästan hela tiden. Han kom ju skadad, han fick vara hel lite granna, men nu är han skadad igen resten av säsongen. Så att det också har ju blivit en, det är en konsekvens också av att man inte har någon annan, att han spelar så otroligt mycket. För det känns ju ibland som att Trent är jättetrött i matcherna, och jag tror ju att det hade ju kanske varit bra att kunna rotera mer, ja, helt enkelt. Och det är ju liksom ingen förolämpning mot Trent så, det var ju ingen förolämpning mot Robertson heller när man köpte in Simikas. Tvärtom så har ju det säkert gjort Robertson bättre, gjort laget bättre och mindre känsligt för skador och formsvackor och så vidare. Så att Trent är ju lite på ett sätt ett offer för sin egen storhet, för att anledningen till att man inte har någon annan bra högerback i truppen, det är ju för att han har varit så bra. Men det kanske är dags snart att göra något åt det.
Ja, och göra det då under transferfönster. Det har varit väldigt mycket prat om just transfer, så vi ska prata mer om det senare. Och när vi då ändå pratar så här transfer, så är det ju mittfältet då som brukar vara i fokus. Och under den här helgen så har en, eller helgen den här veckan, senaste veckan, så har en tidigare trotjänare för Liverpool sagt att nu är det dags att lägga skorna på hyllan. Och det har inte med sportsliga grunder att göra, utan på grund av ett hjärtfel. Jag pratar då om Lucas Leiva, tidigare Liverpool mittfältare som efter han spelade i Liverpool lämnade för Lazio och sen återvände till hemklubben Gremio, där han har spelat någon säsong, tror jag det är, om ens det. Och nu då tvingas lägga skorna på hyllan. Thomas, hur, jag vet att du har en liten soft spot för den tidigare så kritiserade mittfältaren Lucas Leiva. Vad känner du när du fick läsa det här?
Nej, men jag tyckte det var ju såklart, det var jättetråkigt att sen se presskonferensen när han satt och berättade om läget, och det märktes att han var väldigt tagen av att behöva, ja, ta det här beslutet helt enkelt. Att han, det var ju inte allt han hade räknat med när han flyttade hem såklart. Lucas var ju en väldigt älskvärd fotbollsspelare. Han, precis som du nämnde, så var, under perioder så var ju han väldigt hårt kritiserad i Liverpool. Han kom ju in lite grann som att han skulle vara någon slags ersättare till Xabi Alonso. Och den spelaren var ju aldrig Lucas, utan han var en annan typ av mittfältare. Det tog vi kanske ett tag för honom att hitta sin roll i Liverpool. Det var ju också komma in till det mittfältet som tidigare hade kallats världens bästa mittfält, med Gerard, med Xabi Alonso, med Mascherano, med Sissoko. Det var liksom, ja, han skulle bara kliva in där och ta sin plats. Så det tog väl ett tag för honom att komma in i det. Men det som jag tror att, ja, det som jag älskade med Lucas, och det som jag tror många Liverpool-supporter också fattade tycker, för det var ju hans sätt att också ta sig an uppgiften. För han fick mycket skit, det var många som gnällde när Lucas spelade. Var Lucas på planen, då var det hans fel att vi förlorade. Lite grann som det kan vara med Henderson i dagens Liverpool. Men han gav sig liksom inte, och det var aldrig något gnäll, det var aldrig några kritiska kommentarer i media, utan han kämpade på, han gjorde sitt, och efter ett tag så var han ju en jättebra defensiv mittfältare. Han hade ju en period innan han skadade sig i cupmatch, jag vill minnas att det var mot Chelsea, som han ådrog sig en ganska svår skada. Alldeles innan den skadan var han ju briljant. Sen blev han väl kanske aldrig riktigt samma spelare efter skadan. Men han fortsatte att vara nyttig. Han gjorde tog de cyniska frisparkarna. Han hade ändå ett bra passningsspel. Inte någon playmaker, men ett klart dugligt passningsspel. Han kunde kliva in på många positioner och var väldigt, väldigt smart fotbollsspelare. Det såg man också på slutet i Liverpool när han fick spela mittback ofta, att han var klok. En som verkligen visade hjärta på planen. Verkar också väldigt sympatisk utanför planen. Så när jag gillade Lukas väldigt mycket. Och det gjorde jag inte från början. Alltså jag minns första gången, jag var över till Liverpool och såg en match mot Bolton i samband med att vi hade värvat Aquilani. Och jag var så otroligt glad över att Aquilani startade och Lukas äntligen var bänkad. Men Aquilani, jag tror han fick en halvlek, sen så kom Lukas in i andra halvlek, för spelet funkade inte utan honom på planen. Och Aquilani var ju inte heller en kanonvärmning. Så han vann över mig, och sen dess så har jag varit en stor förespråkare för Lukas Leiva. Så om jag skulle sätta ihop en lista över mina fem favoritspelare bara baserat på känslomässigt, då skulle jag lätt trycka in Lukas på en topp 5-lista.
Och han har ju satt spår, och när du pratade om Lukas här nu, Thomas, så tyckte jag att det lät som att du beskrev en annan spelare som inledningsvis fick lite kritik för att han inte var tillräckligt bra, som sen vann mångas hjärtan innan han lämnade Liverpool för Paris Saint-Germain, Wijnaldum. En spelare som du kunde stoppa in lite var som helst och ändå gjorde bra ifrån sig. Är Lukas Leiva, Per, en spelare som Liverpool skulle behöva idag? Den typen av spelare som han representerar.
Jo, absolut. Han var ju, eller är ju, en väldigt taktiskt skicklig spelare. Han var ju en spelare som hade kunnat hjälpa dagens lag till exempel vid defensiva spelvändningar genom att ta cyniska frisparkar, genom att stå rätt, genom att ge rätt understöd. Sen var han ju för sig inte jättesnabb, och jag tror att han, även när han var som bäst, hade haft problem att spela med den här höga intensiteten som Klopp vill. Och jag tror väl också att det var därför som han till slut fick lämna kanske. Men han var ju en jättebra spelare. Han fick ju en individuell utmärkelse i Brasilien innan han kom till Liverpool. Och det gjorde väl att folk kanske hade lite för stora förväntningar att han skulle tillföra mycket initialt. Och det är också så att när man inte riktigt ser ligor och ser sådana där utmärkelser, speciellt i Brasilien, då tänker man ju att det är en jätteoffensiv och jätteunderhållande spelare. Men han var ju inte en ny Ronaldinho, om man säger så. Han var ju snarare en Dunga-typ. Och han har ju spelat landskamper, han har ju blivit säsongens spelare, tror jag, en gång i Liverpool, två gånger i Lazio. Så det är ju en jättebra spelare. Och om man ska jämföra med någon i dagens lag så är det väl Fabinho. Och då tycker jag väl i för sig att Fabinho är snäppet bättre på ett sätt. Men samtidigt så var Lukas Leiva en pådrivare och en ledartyp som man kanske inte riktigt upplever att Fabinho är, även om han klev fram under den här covid-säsongen.
Ja, vilket är ditt starkaste minne av då Lukas Leiva, Per?
Ja, jag tror det är just det här med inställningen, att han gick från hånad, kritiserad, jag skulle väl inte säga utskrattad, men han var ju otroligt kritiserad, till att han blev den här tuffa, hårdhudade spelaren på något sätt på planen. Och det är väl ändå det man kommer att minnas. En väldigt, väldigt stark karaktär krävs det ju för att klara av den här förvandlingen.
En tidigare Liverpool-profil, legend i alla fall, som lägger skorna på hyllan efter en framgångsrik fotbollskarriär. Vi pratar om Lukas Leiva. En spelare som landsman då till Lukas Leiva, som inte lägger skorna på hyllan men i alla fall kommer att lämna Liverpool, är Firmino, som det nu är klart att Firmino efter den här säsongen kommer att lämna Liverpool för en annan klubb och nya äventyr. Och Per, vad säger du om den nyheten? Hur väntat var det här?
Det var väl inte jätteväntat, för det gick ju ganska många rykten om att han förmodligen skulle stanna, skriva ett eller tvåårskontrakt. Samtidigt så på ett sätt var det ju, jag trodde att han skulle stanna som sagt, men samtidigt var det ju inte direkt en chock, för att man förstår ju både utifrån klubbens perspektiv och Firminos perspektiv. Klubben vill inte erbjuda honom ett jättelångt kontrakt. Han blev som sagt erbjuden ett kontrakt, men inte ett jättelångt, och det kan man ju förstå. Samtidigt utifrån hans perspektiv så vill ju han såklart ha ett längre kontrakt. Han vill ha en viktig roll, vilket Liverpool kanske inte heller kan erbjuda nu riktigt. Han har ju tappat lite nivå. Det räcker ju att tappa bara lite för att hamna desto längre ifrån startelvan i en stor klubb som Liverpool. Så att jag tror väl att det här blir ju det bästa för alla inblandade till slut ändå. Även om det såklart känns vemodigt att tappa en sån spelare som har varit i klubben länge. Han är ju han lämnar ju som en hjälte och en legend. Han kommer ju vara en sån här spelare som man alltid kommer att komma ihåg. En av de första som man kommer att tänka på när man tänker på den här Klopp-eran. Så att han kommer att bli saknad.
Och när Firmino lämnar så gör han det som free transfer. Liverpool kommer att få en krona för honom. Thomas, vad säger du om det? Alltså, är det rätt av Liverpool att man behöll honom kontraktstiden ut? Eller skulle man ha försökt sälja honom, tycker du, i somras när man kunde få pengar för honom?
Det är ju olyckligt att vi hamnat i den här sitsen nu, att många av våra spelare lämnar utan att vi får något betalt för dem. Det vill man ju såklart inte, att det ska vara på det sättet. För någonstans, någon liten slant hade det varit fint att få för en Firmino lämnar. Jag tror nog att man hade en förhoppning om att kanske förlänga ett år. Men samtidigt hade vi varit i den situationen nästa år också, så... Ja, det är lite synd att vi hamnar i det här. Samtidigt så var vi också... Det blir ju svårt, för vi hade ju tre stycken där framme som var ungefär i samma ålder som vi behövde, som vi behövde göra någonting med. För vi kunde ju inte ha Mané, Firmino och Salah där i all evighet. Och då blev det lite grann så att om vi sålde Mané, vi tappar Firmino och förlänger med Salah. Så det blev liksom en av varje där framme. Men det är klart att det är synd att vi inte får något betalt alls för Firmino. Sen vet jag inte om vi hade fått det. Vi kanske inga jättesummor det hade handlat om ändå. Och någonstans kan jag tycka att Firmino förtjänar också att kunna välja sin egen framtid lite grann, som han kommer kunna göra nu. Men precis som Pelle är inne på, han lämnar ju som en... Det är ju en stor spelare, Firmino. Han är ju någonstans nästan liksom det som man mest förknippar med den här Klopp-fotbollen. För han var ju både en fantastisk anfallsspelare och kanske en av våra viktigaste försvarsspelare. Det här pressspelet var ju någonting som han verkligen satte tonen i. Och han var ju också en sån som i mångt och mycket låg bakom att Mané och Salah faktiskt fick sånt enormt uppsving hos oss. För han... Tittar man på de målen som de har gjort, så även om inte han är den som har petat in flest bollar i mål, så har han garanterat varit inblandad i väldigt många av dem som Salah och Mané har gjort. Och det blir lite speciellt att ersätta honom, för det är ju ingen spelare i våra truppen idag som är samma spelartyp som Firmino. Utan de som jag tänker mig ska spela centralt framöver är ju lite mer av den här traditionella... Men, Nunes till exempel, han är ju en ren striker. Det var ju inte riktigt Firmino, utan han var ju lika delaktig i speluppbyggnaden. Och de gångerna som Liverpool har varit som allra, allra bäst, det är ju också när Firmino har varit som allra, allra bäst. Så han har varit superviktig. Och även om det pratas jättemycket om honom, så har han varit underskattad under sin tid i Liverpool. Men tittar man på inför stormöten när det skulle göra såna här kombinerade startelvor som i grunden är ganska ointressanta, men det säger ändå någonting om statusen på spelarna, så har det ofta varit när vi mötte Tottenham, ja, men då var det Salah och Mané på kanterna och Kane i mitten. När man mötte City, ja, men då var det Salah och Mané på kanterna och Aguero i mitten. Det var liksom aldrig så att det var någon av våra kantspelare borta och Firmino som satt där i mitten, utan på något sätt har han alltid sett som någon slags svag punkt där i anfallet för att han har gjort för lite mål. Men han har ju, vi som ser Liverpool mycket vet ju såklart att hur viktig han har varit. Men jag tycker inte att han har fått det riktiga erkännandet som Salah och Mané har fått. Lite grann som man kan jämföra med Wijnaldum som vi var inne på tidigare. Var ju inte heller den här, inte visst gjorde så mycket assist, gjorde inte så mycket mål, men var otroligt viktig i sättet som Klopp vill spela fotboll på. Och vi har ju tappat mittfältet sedan Wijnaldum lämnade. Även om Thiago har kommit in så är det en annan spelartyp och vi spelar inte riktigt på samma sätt längre. Och jag tycker att vi anfaller inte riktigt på samma sätt längre när inte Firmino har varit med och presterat på topp. Så det har ändå varit en jätteviktig byggsten i det här laget. Och de som värvar honom, om de sätter honom i rätt roll, så kommer de att ha en väldigt klok fotbollsspelare i många år framöver. Och sen förväntar jag mig att de så här 15 år, så förväntar jag mig en lätt överviktig Firmino i Liverpool Legends. Jag tänker inte att han ska vara en Luis Garcia som kommer in i toppform, utan jag vill se en lite en mer välmående Firmino i Liverpool Legends om 10-12 år sådär.
En rund Firmino är vad vi har att se fram emot. Låter som en väldigt trevlig tillvaro då. Faktum, Firmino lämnar i alla fall efter den här säsongen och han gör det gratis. Och jag vet inte hur för er, men jag tycker att det har kommit en uppsjö av transferspekulation efter det att det blev klart att Firmino lämnar. Om det hänger ihop eller inte, det vet jag inte. Men det var ungefär som en dammlucka öppnades, för det har också blivit klart att Oxlade Chamberlain kommer att, ja, han är fortfarande kvar i Liverpool, att han kommer att lämna Liverpool. Och samma sak Keita, som också, han är också kvar i Liverpool, kommer att lämna efter den här säsongen. Båda spelarna kommer att gå gratis till någon annan klubb, förhoppningsvis om det är någon som vill ha dem. Samtidigt som det har ryktats att spelare ska komma in, det har varit Mason Mount som har varit på gång. Vi har den här konstanta sagan om Jude Bellinghams vara eller icke vara. Hur mycket förhoppning, hur mycket fantasi är det att han skulle ansluta till klubben? Det har ryktats om att från Liverpools tidigare vänsterback Enrique, att holländaren Gravenberg från Bayern München, tidigare Ajax, ska vara klar för klubben. Och sen att Diogo Jota eventuellt skulle vara till salu, att någon skulle köpa honom. Per, vad ger du för alla de här transferspekulationerna? Finns det någon som helst substans i det här? Eller är det bara prat? Bortsett då från att Keita och Oxlade-Chamberlain också kommer att lämna.
Ja, det är ju väldigt varierande pålitlighetsgrad på de här olika rapporterna. Sen om man pratar bara spelare som lämnar, så verkar det som att Adrian också kommer att lämna. Och vi kan väl misstänka att Liverpool inte kommer köpa loss Arthur heller för 30 miljoner pund eller vad det var som Juventus gladeligen skulle acceptera för honom. Men det är klart att den här sommaren så kan man ju inte längre vänta. Man kan ju inte ha en sommar där man bara värvar en spelare eller två spelare. Man behöver ju värva några till för att täppa till de här hålen som uppenbarligen finns och som såklart blir fler av att de här spelarna lämnar. Sen så är det ju visserligen att många lämnar på free transfers, men det här är ju också spelare som har väldigt höga löner, så att det frigör ju ett stort löneutrymme när spelare som Firmino, Oxlade och Keita lämnar klubben. De är ju absolut inte billiga i drift, om man säger så. När det gäller spelare som kan komma in, så är ju inte ens, ingen verkar ju försöka hålla det som en hemlighet att Liverpool vill ha Jude Bellingham. Och det kan man ju förstå. Han är ju en spelare som är, och det är en makalös mittfältare, så nära en modern Steven Gerrard som man någonsin kommer. Han är ju både jättebra med bollen och utan bollen, vinner otroligt många dueller, och den kombinationen är ju såklart någonting som alla vill ha. Och känslan är ju att han är den här engelska generationens stora fotbollsspelare. Men det är ju givet att fler än Liverpool har upptäckt det här. Alltså att det är ju såklart en rejäl dragkamp som man går mot flera andra klubbar som säkerligen kommer att erbjuda mer pengar. Men vi kommer såklart att fortsätta hoppas att han dyker upp i Liverpool-tröjan tills någonting blir klart åt något håll, ändra hållet. Att jag tycker inte att man ska ge upp. Av allt att döma så är ju Liverpool fortfarande med i racet, även om det såklart kommer bli otroligt svårt. Och det finns ju också ganska pålitliga uppgifter som ju gällande att man vill ha Mason Mount, som du nämnde. Han är ju en duktig spelare som har visat framfötterna i Chelsea många gånger. Han är såklart en homegrown-spelare eftersom han är engelsman. Han är ju bara 24 år, så att han är ju fortfarande i en väldigt bra ålder. Han har bara ett år kvar på kontraktet. Det verkar ju inte som att han kommer skriva på nytt, men det verkar inte vara totalt uteslutet heller att han gör det och blir kvar i Chelsea. Men det betyder ju, om man inte förlänger, att han kommer vara tillgänglig för lite mindre, eller kanske ganska mycket mindre än sitt verkliga marknadsvärde i sommar. Och det är ju klart att Mount är ju en spelare som har visat att han kan spela på högsta nivån, som sagt, bra ålder. Han sliter väldigt hårt utan bollen. Han har spännande egenskaper med bollen. Kan spela offensiv mittfältare, kan spela längre fram, så att han erbjuder ju alternativ på flera positioner, och det var väl ungefär det som var tanken när Oxlade värvades från Arsenal under ganska liknande omständigheter faktiskt. Så det är ju absolut ett sånt rykte som man ska ta seriöst. Sen finns det ju också andra spelare som ryktas till Liverpool. Vi har ju Barella, Inters väldigt fina och energisprudlande tvåvägsmittfältare som sägs kunna vara aktuell. Vi har ju Nunez i Wolverhampton, inte en favorit för mig, hos mig direkt, men en spelare som man också sägs vara väldigt seriöst intresserad av. Så att det är ju ganska många spelare, och det är ju framförallt mittfältare såklart, för att det verkar väl som att Liverpool inte kommer ha något annat val, så måste man väl nästan uttrycka det, än att värva två mittfältare nu i sommar. Och helst vill man ju att Bellingham ska vara den ena. Sen vem som blir den andra är svårt att säga, men det är ju klart att om man lyckas vinna den här enorma dragkampen om Jude Bellingham, då kommer ju konsekvensen bli att man har mycket mindre pengar över till de andra värvningarna. Så att då kan vi nog kanske inte räkna med att det blir andra jättedyra spelare, medan om Bellingham inte skriver på så kommer man ju såklart att kunna sprida ut pengarna på fler spelare, och det kanske inte heller vore helt fel på ett sätt. Så att jag är ändå ganska optimistisk inför det här, för att jag ser också möjligheterna om man inte får Jude Bellingham, om de här pengarna finns. Och sen är det ju mittbackar också som ryktas till Liverpool, och offensivare spelare också, men det är ju uppenbart att det är på mittfältet som man kommer att prioritera, och där att det är Bellingham som man vill ha.
Ja, det finns väl inte så många alternativ än att prioritera mittfältet om två i alla fall definitivt kommer att lämna, tre då med Arthur, och sen blir ju Milner blir ju inte yngre, Henderson blir inte yngre, och Thiago blir ju inte heller yngre, alla är ju en bra bit över 30. Men hur viktigt var det då, skulle du säga, att Liverpool ändå lyckas få en yngre spelare att prestera i A-truppen? Jag pratar om Bajcetic, som nu tyvärr har blivit skadad och borta resten av säsongen, men ändå visar att det är en spelare värd att satsa på. Hur viktigt var det att han lyckades slå sig in i truppen för då sommarens transfer?
Jo, men det skulle jag väl säga var jätteviktigt. Jag kommer ihåg att vi satt och snackade redan i oktober och november, kanske december, månaderna flyger förbi. Men jag kommer ihåg att vi satt och sa, eller i alla fall jag satt och sa, att jag skulle vilja se den här truppen med tre nya mittfältare. För det kändes verkligen som att det finns kvaliteter i truppen, men det är ju många andra lagdelar som blir lidande av att mittfältet inte är tillräckligt bra helhetsmässigt. Och det är ju såklart att Bajsetic, det är ju inte som att få in Jude Bellingham direkt, men om man tänker att man behövde tre nya mittfältare förut, varav en skulle vara en breddspelare, så nu behöver man ju bara två nya, för Bajsetic är ju att räkna med, han är ju i alla fall vara den här breddspelaren. Och det är ju såklart jättebra, för det är ju en enorm besparing, och dessutom kommer han ju från akademin och blir homegrown så småningom, och han är ju en spelare som ser ut att ha en rasande potential. Det är ju såklart jättebra, och dessutom så kommer han ju och förstärkte redan den här säsongen i motsats till ett nyförvärv som skulle vara på plats först i sommar. Och Bajsetic, som ju tyvärr är skadad nu, han har ju hjälpt laget redan att vinna en hel del matcher, och det är ju superviktigt i det här Champions League-racet. Så att det är ju viktigt på alla sätt och vis att han har kommit fram, och vi hoppas ju att han kan få en bra försäsong och vara redo när nästa säsong börjar.
Thomas, av de här spelarna som kommer att lämna då, om vi bortser från Firmino, finns det någon som du kommer att sakna som tycker att, ja, men synd, kanske skulle ha gett den här ett korttidskontrakt för ett år till?
Ja, det beror ju på om man förlänger med Milner eller inte, för jag ser gärna att man förlänger med honom, även om jag vet att många är trött på att se honom på planen, så tror jag att vi skulle ha många vinster med att ha kvar honom i truppen, även om inte han ska spela så mycket som han gör den här säsongen. Men tittar man på övriga som lämnar, så det är väl lite grann det som jag var inne på, men för min är det synd att de lämnar gratis, men för alla de här spelarna så är det dags. Någonstans Adrian kommer lämna, det känns för rimligt. Keita och Slade, men där har vi ju ändå två av de spelarna som Klopp har värvat som inte har slagit så väl ut, som man har gått och hoppats på kanske lite för länge. Även om jag tror att en sån som Oxlade hade vi nog sålt tidigare om inte det hade varit för alla skador. För ofta så har det varit så att när det väl har varit dags för att försöka göra någon typ av affär, men då har han stått på skadelistan. Och i Keitas fall så tror jag att Klopp väldigt, väldigt gärna har önskat se honom frisk för att få honom att fungera, men det har ju inte heller blivit av. Så överlag så de som vi vet kommer att lämna, ja, det kan jag fullt ut köpa att det är dags för dem att söka nya jaktmarker. Och så hoppas jag att vi kan hitta en lösning där Milner blir kvar i någon slags spelarledarroll för att någonstans ändå behålla den här mentaliteten i truppen. För man ska komma ihåg att Liverpool har vi har haft ungefär samma trupp väldigt länge, och nu ska de såklart slussas ut, de här äldre spelarna, de som varit med ett tag. Men vi får också se till att det inte går för fort. Vi behöver någonstans ha kvar den här kärnan som har satt tonen under Klopp. Där har vi ju sådana som Henderson och Milner som jag tror kommer att vara viktiga nu när vi ska bygga Klopps Liverpool 2.0, eller vad man ska kalla det här. Kanske inte lika viktiga spelare på planen, men ändå viktiga spelare i truppen som kan gå i bräschen för liksom vilken attityd man visar och hur man tränar och hur man peppar och hur man presterar. Så jag tror att Milner kan ha en roll att fylla även nästa år. Men det är väl kanske inte, ja, de som har lyssnat på den här podden tidigare ramlar väl inte av stolen när jag säger det.
Tror inte det heller. Jag tror att oddsen att du skulle vilja ha kvar Milner låg på, man kanske får tillbaka 25 spänn på en spelad hundring. Max. Men ingen saknad förutom Milner då, om nu han överhuvudtaget lämnar. Det är väl den spelare som är oklart huruvida han blir kvar eller inte. Det känns ändå som att vill han så kommer han att bli kvar. Men vi pratade då om vad har svårt att säga det? Hjälp mig Per, vad var han hette nu igen?
Bajsetic,
sådär. Så ska det låta. Att han har lyckats, tagits upp från akademin och hittat en plats i A-truppen. Det är ju flera spelare i Liverpools akademi som försöker och vill också nå A-truppen. Och många hamnar i den här berömda lånekarusellen. Och finns det några spelare, mittbackar, mittfältare eller motsvarande som skulle kunna vara intressant att hålla ögonen på? Antingen som potential i truppen eller kanske då säljas för att generera pengar för att kunna få in andra spelare till A-truppen. Per, jag vet att du har slängt ett extra öga på de mest intressanta Liverpool-spelarna som är utlånade.
Ja, precis. Då har jag kollat på... Jag har läst igenom ganska många hur de har presterat och vissa har jag sett några matcher också. Ja, inte på plats såklart, men på, ja, genom tv-rutan. Och det är ju, man har ju ett antal, så ganska stort antal utlånade spelare, vilket ju alla Premier League-klubbarna har, till och med de små klubbarna. Och det är ju såklart att det blir ju extra intressant med spelarna som spelar på positioner där Liverpool behöver förstärkning. Vissa år har det ju känts som att truppen har varit så pass komplett så att oavsett vad de har presterat ute på lån så har de inte känts så där jätteintressanta. Vi minns Marko Grujic till exempel, presterade ju bra som utlånad, men det kändes ju ändå inte som att han hade en chans överhuvudtaget att slå sig in i Liverpools trupp, i alla fall inte att få någon relevant speltid. Men om vi går igenom de tre mest intressanta, så Sepp van den Berg har jag med på min lista. Förra säsongen var han utlånad till Preston där han var bra. Lite oväntat så spelade han väldigt mycket högerback i Preston. Och det är ju oväntat för att rent fysiskt så är han ju stereotypen av en mittback. Han är ju över 1,90. Jag ska inte säga att han är jättelångsam, men han är inte snabb på något sätt. Och han har en funktionell teknik. Men han var oväntat bra som högerback i Preston. Och den här säsongen så avancerar han ett hack där i utlåningskarusellen och hamnade i Schalke i Bundesliga. De är ju tyvärr inget starkt Bundesliga-lag. Jag tror de är nykomlingar i år till och med. De åkte ut för ett par år sedan. Och van den Berg startade de fyra första matcherna som mittback. Och ja, det var både ris och ros kan man väl säga. Som han fick för sina insatser. Tyvärr så fick han en fotledsskada och har inte spelat sedan dess. Han har varit tvungen att operera och så vidare. Men jag tycker ändå att han är värd att nämna. För att om du har en sån spelare som har de fysiska förutsättningarna, som kan hantera högerback och mittback, så är det ändå en intressant spelare på sikt tycker jag. Inte minst med tanke på att det hade varit bra med någon defensiv. Han skulle ju bli mer av en sån här Dan Burn ytterback. Ni vet, han är Newcastle, en Trent ytterback. Men det kanske inte hade varit helt fel. Men han är ju såklart inte redo än. Och tyvärr så fick han ju den här skadan då. Men en annan högerback som jag har på listan är Conor Bradley. Han spelar i Bolton. Bolton, de spelar ju som bekant inte Premier League längre. När jag tänker på Bolton så tänker jag fortfarande på Big Sam, Fernando Hierro, Jorka F och JJ och Kocha. Men det är ju inte riktigt så nu. De spelar faktiskt i League One. Så det är ju tredje divisionen. Och Bradley har faktiskt varit väldigt bra i Bolton. Han, speciellt i början av säsongen, så producerade han både mål och assist. Och han fick otroligt mycket beröm. Så den här nordirländaren Bradley har verkligen lyckats på sitt första utlåningsäventyr. Han har ju inte varit utlånad tidigare, är bara 19 år. Han har spelat högerback men också en hel del som höger mittfältare i Bolton. Har gjort 4 mål och 5 assist. Att han har spelat höger mittfältare är ju kanske något positivt ur Liverpools perspektiv, för om man tänker på hur Liverpool använder sina högerbackar så skulle ju många säga att de är högermittfältare. Och Conor Bradley är ju en ytterback eller yttermittfältare med offensiva egenskaper, snabb, teknisk, ganska duktig avslutare och inläggsspelare. Så han är ju den spelartypen som Klopp gillar. Och kanske kan han ge Ramsey en rejäl duell nästa försäsong. Ramsey har ju varit skadad så otroligt mycket, så det känns ju lite taskigt att säga, men jag kan tänka mig att man kommer att få se Bradley en del under försäsongen 2023, för att han är som sagt en spelare med spännande egenskaper, men Sen är det ju såklart att det naturliga i hans utvecklingskurva nu, eller utveckling, det hade ju varit att bli utlånad till Championship nästa säsong, i och med att han spelar i League One nu. Det är ju kanske inte att gå in i ett topplag i Premier League. Så att vi får nog ha tålamod här och hoppas på det bästa. Men det ser som sagt bra ut hittills. Och i topp så har jag tagit en spelare som spelar i en klubb som har vunnit Premier League. Nämligen, som vi, jag tror vi nämnde honom hastigt också, Tyler Morton i Blackburn. Han är ju också en väldigt ung spelare såklart. Han är ju en spelare som Liverpool-fans i regel känner till, eftersom han har spelat en del. Det var väl förra säsongen som han spelade en del. Han är fortfarande bara 20 år. Han har fått en hel del beröm av managern där, Jon Dahl Tomasson. Och han är ju en spelare som har ett bra passningsspel, som samtidigt gillar att tacklas. Och han är ju från Liverpool, staden, så att det känns ju, om man är en mittfältare från Liverpool, så är det nästan kriminellt att inte älska att gå in i dueller. Vi minns ju Steven Gerrard och Jay Spearing. Mixad komplott där, men många som gillar att gå in stenhårt i dueller. Och han har ju pratat själv om att han har blivit tuffare och fysiskt starkare i The Championship. Och fått mycket speltid, men samtidigt så har han också varit lite sliten och sådär. Det var väl Tomasson som pratade en del om det, att Morton, att det är svårt för honom att spela varje match helt enkelt rent fysiskt. Men det är ju såklart intressant att han har presterat bra i Blackburn. För några år sedan var ju Harvey Elliott utlånad till Blackburn och gjorde en enorm succé. Förra säsongen var ju Leighton Clarkson där och gjorde ingen succé, kan man säga. Så att Blackburn-fansen spekulerade mycket när det blev klart med Morton. Kommer det här vara en ny Elliott eller en ny Clarkson? Och det man kan säga är väl att han inte har gjort en lika stor succé som Elliott, för han var ju faktiskt helt fantastisk där. Men han har varit bra och de ligger femma i Championship, och det är ju en bra tabellplacering, och han har absolut varit delaktig. Han har fått matchens spelare också vid några enstaka tillfällen, och det är ju klart att på ett sätt är det ju extra intressant för Liverpool med en innermittfältare som Morton. Men där måste man väl ändå säga, även om det är såklart sjukt bra och roligt på alla sätt och vis att Bajsetic har slagit igenom, så gör ju det någonstans att det blir svårare för en spelare som Morton att slå igenom. För det är ju svårt att tänka sig att båda två skulle få plats i truppen, såvida man inte lånar ut eller dumpar på något sätt Curtis Jones. Men jag tror att Jones trots allt går före Morton, även om det finns skadefrågetecken kring att vi får se nästa säsong. Så hoppas jag att Morton kan bli utlånad till kanske en nykomling eller dylikt i Premier League, eller kanske utomlands till någon annan liga. Det skulle vara intressant att se honom i Bundesliga till exempel. Så att det är en spelare som är intressant på sikt, absolut.
Ja, vi får se. Och det kanske kanske är bra tid att tillhöra Liverpool som mittfältare nu, med tanke på den mängd som kommer att lämna och hur dåliga Liverpool har varit på att värma mittfältare. Vi får se. Nu har vi blickat väldigt mycket mot framtiden bortom den här säsongen, men det är faktiskt, tro det eller ej, 12 matcher kvar för Liverpool att spela av den här säsongen. 6 av dem kommer att hinna spelas innan vi hörs igen nästa gång, och jag tänkte att vi ska kika lite på dem. Det är väldigt mycket av en ödestid under de kommande matcherna. Nästa match som Liverpool spelar är borta. Och vi har pratat tidigare om Liverpools lätt taffliga borta spel. Man är ju ett av de sämre lagen, i alla fall på bottenhalvan, i borta spelet. Man kommer att möta Manchester City borta, följt av Chelsea borta. Sen kommer man spela mot Arsenal hemma, mot Leeds borta, mot Nottingham hemma. Och avslutar då, tänkte jag, den 26 april är vi framme i då. Och då spelar man mot West Ham borta. Tufft motstånd, eller vad säger du, Thomas?
Ja, det är ju såklart speciellt de här tre matcherna som kommer nu efter uppehållet kommer ju bli jättetuffa och kommer i viss mån också avgöra hur pass goda chanser vi kommer ha att ta fjärdeplatsen när det här ska räknas ihop i maj. Men alltså, borta matchen mot City, den brukar ju vi förlora även ett bra år. Nu lyckades vi slå dem hemma. Jag vet att Haaland hade lämnat återbud till landslaget nu på grund av skada. Sen behöver inte det betyda att han är skadad när Premier League drar igång igen i och för sig. Men nej, den matchen är ju jättetuff. Chelsea borta. Även om de har gått minst sagt knackigt sista tiden så är det en jättesvår match. Sen har vi Arsenal hemma. Arsenal har ju, ja, de har ju en väldigt bra säsong. Och det är, varenda poäng vi tar i de där tre matcherna är ju en bonus, känns det som, sett till hur vi har spelat på sistone. Samtidigt då, som man kan, om man ska se någonting positivt, så är det väl ändå att vi har höjt oss mot bra motstånd den här säsongen. Vi har ju slag, vi slog City hemma, vi körde över United, vi var ändå med, vi skakade ändå Arsenal på bortaplan trots att vi inte var i speciellt bra form. Så det kan ju också vara så att det här är vad vi behöver för att vakna till. Men det känns som att det kommer bli en jättetuff månad. Vi kommer att behöva se ett väldigt, väldigt bra Liverpool för att vi ska plocka speciellt många poäng. Och det är klart, förhoppningsvis när du kommer att få se lite spelare komma tillbaka. Diaz är ju ändå närmare och närmare att kunna spela. Thiago ska väl inte vara allt för långt bort från att kunna spela. Så förhoppningsvis så kanske vi kan få tillbaka några spelare. Och därigenom hitta lite ny energi. Skadan på Bajcetic är ju olycklig eftersom han ändå kom in och erbjöd någonting nytt när han började få spela från start. Nu ligger det mycket tyngd på mittfältet på en sån som Fabinho som haft det jobbigt i år. Det kommer att vara en hel del tryck på Henderson som också haft det jobbigt i år. Så ja. Det blir en oviss, tuff månad framöver.
Hur många poäng bör Liverpool ta, skulle du säga, mot de här förmodade topplag, Manchester City, Chelsea och Arsenal, tänker jag då framförallt på, för att egentligen ha en realistisk chans på fjärdeplatsen?
Jag tänker att City-matchen, där tar vi inte poäng. Men jag tror nog att vi kanske skulle behöva ha 4 poäng på de här 3 matcherna. För att inte det ska krävas att vi stort sett går rent det som är kvar. Nu, vi är ju inte så många poäng efter fjärdeplatsen. Men vi har också haft väldigt svårt att rada upp segrar. Så 4 poäng på de här 3 matcherna tror jag nästan att vi kommer behöva för att vi ska kunna ge en riktig kamp. Sen ska man komma ihåg, vi är ute i Champions League, vi är ute i alla kupperna, så vi har bara ligaspelet att fokusera på. Det kanske kan vara en liten fördel för oss i det här, även om såklart det är inte så att Newcastle och Brighton behöver oroa sig för Europaspel heller.
Tottenham också.
Ja, det är lite grann samma sits för allihopa egentligen, att det är fjärdeplatsen som vi har att satsa på. Och det får vi se om vi kan hitta någon slags kraft i att det är det som är den lilla, om man ska kalla det, trofé som vi har kvar att vinna. Sen såklart, i Tottenhams fall så hänger det lite grann på vad som händer på tränarfronten också. För där kommer ju Conte att lämna. Om inte det har skett när den här podden släpps, så sker det väl inom kort. Och då beror det lite grann på vem de plockar in. Man kan väl hålla en tumme för att det blir Tim Sherwood som interim.
Drömmar kan man alltid göra. Per, av de här 6 matcherna, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Leeds, Nottingham och West Ham, finns det någon som du ser som en nyckelmatch?
Det är klart att Tottenham är ju en stor nyckelmatch, och jag skulle väl säga rent allmänt att det blir ju en nyckelmatch att vinna på bortaplan, för hemma är vi ju starka. Jag tror att Liverpool kommer att spöa Arsenal. Det är väl i och för sig inte en jättenyckelmatch för Liverpool, men det kan vara i titelstriden. Det är ju en sån, som Thomas var inne på, så kunde vi ju nästan lika gärna ha vunnit borta matchen mot Arsenal. Det var ju lite domslut och sånt där. Jag hoppas känna att det blir en seger. Så att det är väl någonting som jag känner. Sen är det ju som sagt tråkigt det här med Bajsetits skada. Det som jag noterade när han spelade var att ett mittfält med Fabinho, Henderson och Bajsetic fungerade mycket bättre än ett mittfält med Fabinho, Henderson, Thiago. Och det beror ju inte på att Bajsetic är en jättemycket bättre spelare än Thiago. Det känns som att Bajsetic tillför något fräscht, något energi, fräscha ben som kompletterar de andra på ett väldigt bra sätt. Och det är ju därför otroligt synd att just han gick sönder, även om man inte vill att någon ska gå sönder såklart. Men som sagt, jag tror att vi kommer att vinna flera av de här matcherna. Alla hemmamatcher ska vi naturligtvis vinna, och borta verkar, kan ju laget uppenbarligen förlora mot vilka som helst. Men där kan jag väl tänka mig att man i alla fall kommer att ta en seger. Sen får man väl se hur långt det räcker. Det beror ju som sagt på hur de andra lagarna presterar också. Det är ju ofantligt svårt att förutse hur till exempel Tottenham kommer att avsluta säsongen. De har ju inte direkt stabilitet på managerposten, om man säger så. Även om Conte mot förmodan skulle stanna, så känns ju han i sig instabil. Så att det är ju jättesvårt att säga hur tuff konkurrensen kommer bli on top of att man inte kan säga hur bra Liverpool är den här säsongen heller. Så att otroligt svårt att säga faktiskt. Det är inte som föregående år när man, om man sa att Liverpool skulle vinna 4 av 5 matcher, då visste man att man fick rätt. Så är det ju absolut inte nu.
Supporterångesten är tillbaka efter ett par års frånvaro där man såg en match och ja, men klart de vinner det här. Var det en stor till att vara tillbaka på att ovissheten hänger tung för varje match. Det börjar på bli dags att runda av för idag, och jag tänkte att vi gör i vanlig ordning med en topp 5-lista, och vi nämnde ju tidigare om att Roberto Firminos tid i Liverpool börjar närma sig sitt slut, och ja, nu när det här avslöjades, så vad skulle vara mer passande än att göra en topp 5-lista över just Roberto Firmino? Thomas?
Mm, det var väl det minsta vi kan göra när en sån stor spelare lämnar. Så jag har suttit här och knåpat ihop en lista med mina 5 favoritmål som Firmino har gjort under sin tid i Liverpool. Och ja, det finns lite att välja mellan, även om Firmino kanske inte var, han kanske inte är mest känd för sitt målskytte, så har det blivit ett och annat minnesvärt mål från honom.
Vad hittar vi då på plats nummer 5?
Ja, där har jag valt ett mål, det kanske inte var det viktigaste, jag tror att det var 3-0-målet. Men vi spelade borta mot Leicester säsongen 2018-2019. Det är Alexander Arnold som slår ett hårt, lågt inlägg till Firmino som får bollen i ganska trångt läge i straffområdet. Och han ändå har sinnesnärvaron att ta emot bollen, titta upp och så placera in den snyggt högt i bortre hörnet. Väldigt, väldigt tjusigt mål och säger en hel del om hur pass intelligent Firmino är på en fotbollsplan. Hur liksom han kan ta sig den tiden i en situation där de flesta anfallare hade försökt avsluta på ett tillslag. Så tar han emot bollen, tittar upp och så lägger den bara bredvid Schmeichel. Det är ett sjukt snyggt mål.
Och på plats nummer 4?
Där valde jag att ta avgörandet mot PSG hemma i Champions League här om året, när Firmino satte ett snyggt avgörande mål alldeles i slutskedet. Det är väl kanske mer själva känslan när det blir mål än estetiken i avslutet, för det var ju ändå, PSG var ju ändå liksom ett storlag som kom till Anfield och skulle försöka ta poäng på våran hemmaarena. Därför att de kvitterade ganska sent ändå, PSG, men att Firmino såg till att vi vann matchen. Så det tycker jag är ett väldigt minnesvärt mål.
Och plats nummer 3?
Det är en match mot Manchester City på hemmaplan 2017-2018, en match som vi vann. där Firmino i en löpduell med, jag vill minnas att det är John Stones, trycker till med axel mot axel så att Stones inte pallar med när kampen utan ramlar undan. Och sen när han kommer i ett friläge från kanten mot Ederson så chippar han bara bollen över Ederson och att den studsar in i bortre hörnet. Ett sånt där mål som man hinner liksom fira målet några sekunder innan det har passerat mållinjen för att man ser på bollbanan att det här kommer bli mål. Ja, det var också väldigt fint. Och så just det här styrkebeskedet när han visade att han hellre, ja, att det var han som ville det där mer än vad John Stones gjorde. Det var väldigt snyggt.
Mm, mot en Liverpool-spelare eller Everton-spelare då, John Stones är ju alltid lite extra. Och City då. På plats nummer 2 då, vad hittar vi där?
Ja, men där har vi ett mål mot ett lag som vi pratade om alldeles nyss, nämligen Arsenal. Firmino har ju satt några mål mot Arsenal genom åren. Men det här är ju ändå det mest minnesvärda. Det är från hemmamatchen 2018-2019. Där han vänder in och ut på hela laget egentligen. När han tar sig fram där, stoppfintar, vänder fram och tillbaka. Och till slut så rullar han bara in den med vänsterfoten bredvid Arsenals målvakt. Jättevackert mål. Och ett som ofta brukar dyka upp när man pratar om Firminos mest minnesvärda mål. Det där är ju sånt otroligt klassmål. Och återigen så är det ett bevis för hans sinnesnärvaro. Lite grann som målet mot Leicester. Att han gör liksom inga överilade grejer utan han bara väntar ut motståndarna och så sätter han den när han har sitt bästa läge.
Mm, och då är det bara ett mål som kan toppa det, och vilket är det?
Ja, men kanske en liten outsider skulle jag säga, men jag är väldigt svag för Firminos 2-1 mål borta mot Stoke säsongen 2016-2017 som på sätt och vis egentligen säkrade våran Champions League avancemang det året. Så det var också ett viktigt mål. Men det var ett väldigt fint högerskott på passning från Wijnaldum. Bollen lite på, ja, men lite på studs. Så det blev lite grann som en halvvolley. Snyggt förbi Stokes målvakt. En match som vi vände och vann med 2-1. Så den valde jag att sätta på första plats. Och när jag skickade ut den här frågan på sociala medier så var det faktiskt en till. Jocke som valde samma. Han tyckte också Stoke borta 2017 var hans mest minnesvärda mål. Kristoffer Julin nämnde 3-2 mot PSG. Och Christian nämnde 2-1 målet mot City 2018. Det var ju det som jag var inne på tidigare. Så det är... han har gjort många minnesvärda mål, Firmino. Och han kommer att bli saknad när han lämnar Liverpool. Det råder ingen tvekan om.
Han innehar ju vissa egenskaper som är svåra att få tag på hos fotbollsspelare. Det är därför inte har funnits så många spelare i Liverpool som Firmino tidigare. Och han har ju chans att göra många mål än. Och med det så är det dags att tacka för idag. Och Per, vad av de matcher som är kvar nu här, eller till nästa gång vi hörs, vilken är det du ser fram emot mest?
Det är ändå Arsenal hemma. Ska vi säga 7-0 kanske?
Det låter angenämt. Thomas, ser du också fram emot den framtida 7-0-segern hemma mot Arsenal mest?
Ja, nej, men alltså det vore fint att få trycka till Arsenal tycker jag. För även om, alltså, det går ju inte att säga någonting annat än att det är ett imponerande lagbygge som Arteta har gjort. Men jag kan tycka att deras supportergrupp har lite hög svansföring för att ha gjort ungefär en dryg halv säsong bra. Så det vore fint att få plocka ner dem på jorden lite grann.
Jag har en känsla av att Arsenal-fansen kanske säger samma sak om Liverpool-fansen, att man har haft lite hög svansföring de senaste åren. Men jag, det är bara ren spekulation från min sida och naturligtvis har de ju fel. Med det så tackar vi för idag och så hörs vi igen i slutet av april efter den förmodade vinsten mot West Ham. Tills dess tackar jag Andreas Järpe för mig. Jag tackar både dig Per Kvist och Thomas Nygren. Och jag tackar dig som har valt att ladda ner den här podden. Tills vi hörs igen. Ha det så bra. Hej då! Liverpool.
Underdog.